Men framgångsteologerna, de tänker ju sig att man ska dö frisk. De vet inte vad de ska säga om död. De hoppas helst att man ska få göra någon himmelsfärd som Elia i vagn. Stenfrisk vid 85 års ålder. Under många halleluja-rop. Det är vad de förväntar sig. Men så dör vi ju inte. Det är bara Elia som har farit i himlen i vagn. Så de alltså renodlar en sak och tar inte med så att säga, den balanserande andra sidan. Och därför så kan vi inte med biblisk rätt göra anspråk på att vara herrar här över sådana saker som sjukdom eller depression nödvändigtvis eller över vårt psyke. Vi är inga supermänniskor, vi är inga övermänniskor. Men vi har ett löfte om att i allt detta är Kristus med och att allt tjänar till det bästa för dem som tror. Det är vad vi så att säga uppmanas att haka fast vår tro vid. Och ibland får vi också en tro att Kristus vill gripa in direkt och hela. Men generellt har vi så att säga ingen biblisk grund för att hävda att vi har rätt att vara frisk. Nåväl, vad med det här då att vi ska döma världen? Ja, det är helt klart att detta är någonting som ligger i framtiden. Och vad som ligger i det vågar jag inte uttala mig. Jag vågar inte säga någonting om det här. Det jag tror ligger i det är att det ska visa sig att det var rätt att tro på Kristus. Och att vi delar Kristi seger och Kristi triumf. Men var så säkra på att det inte blir i något sinne av högmod eller revanschlusta från vår sida. Eller att ha ha ha, äntligen fick jag rätt och du fick fel. Tjän lite åt det. När vi kommer in i den nya tidsåldern helt och hållet på uppståndelsens morgon, då finns ju ingenting av dylika tankar och sinnen kvar hos oss. Då är vi helt förvandlade. Då är syndafördärvet, människans skuggsida, helt utdriven. Då finns den inte kvar. Då finns bara Guds avbild hos oss helt och fullt. Och då kan vi triumfera på ett rent sätt utan revanschlusta, utan hämndlystnad. I en förunderlig ödmjukhet över att vi fick vara med när Kristus upprättar himmel och jord. Ja, det är det ljus som jag har fått när jag har jobbat med det här. Och det finns säkert mycket mera ljus att få. Men jag har försökt ge er en liten vägledning i hur man ska försöka se på detta. Att vara präst och att vara medregent med Kristus. Och nu tar vi rast. Jag har medvetet undvikit att tala om kampen emot djävulen. Därför att vi ska ta upp det nu när vi går till kapitel 12. Det har ju också att göra med vårt medregerande med Kristus. Men det har jag velat spara till det 12:e kapitlet. Som vi åtminstone ska börja att förklara. Och ett stort tecken syntes på himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och hon ropar i barnsnöd och födslovånda. Och ett annat tecken syntes på himlen och se en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och 7 kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade dem ner på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn när hon födde det. Och hon födde sitt barn, en son som ska valla alla folk med en stav av järn. Hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron, och kvinnan flydde ut i öknen, där Gud har berett henne en tillflykt så att hon ska bli livnärd i 1260 dagar. De sju inseglen i den bok som lammet öppnar, de har nu öppnats. Och här kommer nu en parentes som behandlar kampen mellan Gud och Satan, mellan kyrkan och världen i 12, 13 och 14. Och här använder Johannes en gammal myt som finns i västasiatisk religion, i Egypten, i Babylonien, i Persien och så vidare. Myten om kampen mellan kvinnan som föder och draken. Och det där är ju ingenting som vi ska vara orolig över. Det är väl så att det är Gud som låter vissa mytologiska föreställningar och mönster uppstå, och han låter sedan Kristus bli uppfyllelsen av dessa mytologiska mönster. Om ni känner till C.S. Lewis, som har skrivit de här Narnia-böckerna som finns på bokbordet där inne och som ju är utomordentlig litteratur, så blev han väckt till kristen tro när en kollega till honom i Oxford som var ateist sa att det är ändå rätt konstigt med kristendomen. Den verkar ju vara en uppfyllelse av Västasiens alla mytologiska förväntningar. Och det var det som gav honom kicken att börja undersöka om ändå inte Nya testamentet sa sanningen. Och det förde honom till tro. Men det är ett stort problem för sig. Vi kan lämna det och gå direkt in på texten. Kvinnan som vi ser här, det är både den gammal- och nytestamentliga församlingen. Det är gudsfolket i gamla och nya testamentet. Hon har därför 12 stjärnor på sitt huvud. 12 stammar, 12 apostlar. Hon är havande och hon ropar i barnsnöd och födslovånda. Ur gamla förbundets folk föds Jesus, Messias. Och motståndaren är omedelbart på plats. Det är den eldröda draken, det är djävulen, det är den onde. Och han efterapar Gud och har givetvis också då fullkomlighetens 7 huvuden med 10 horn och 7 kronor på sitt huvud. Han försöker på allt sätt efterapa Gud. Djävulen kan ingenting göra, ingenting skapa. Det är bara Gud som kan skapa någonting. Djävulen kan inte ens skapa en lerpipa att blåsa på, sa Luther. Så inkapabel är han. Långt mindre kan han bygga en cello eller en violin eller skapa fin musik. Han kan bara härma och förstöra det som Gud redan har skapat. Och det gör han ju. Tekniken, den tekniska förmågan kommer från Gud, men djävulen ser till att vi använder det på galet sätt och så vidare. Och om honom heter det nu att han går till angrepp mot barnet som föds för att uppsluka det. Och det är helt enkelt Herodes som försöker att avrätta Jesus barnet redan efter att det är nyfött som avses. Och Maria föder ändå sitt barn och räddas ju till Egypten. Och detta barn, vers 5, ska valla alla folk med en stav av järn. Det är hämtat ifrån Saltaren 2. Där det talas om hur Gud en gång ska triumfera över alla folk. Hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Det är himmelsfärden. Man alltså hoppar över hela Jesu jordeliv. Man hoppar över, just här hoppar man över döden och uppståndelsen och tar himmelsfärden. Och kvinnan flyr ut i öknen. Det är alltså församlingen som lever i en förföljelsesituation när det här skrivs. Och öknen, det är den tillvaro där Gud uppehåller sitt egendomsfolk under dess vandring från Egypten till det förlovade landet. Det är alltså gammaltestamentlig symbolik som används. Och där bereder Gud den kristna församlingen en tillflykt så att hon kan bli livnärd i 1260 dagar. Och 1260 dagar, det är hälften av 7 år. 7 år är den fullkomliga tiden, 7 är det fullkomliga talet. Hälften är det ondas begränsade tid. Alltså under den tid då förföljelse råder så uppehåller Gud sin kristna församling. Det är det som sägs här. Och sen kommer vi då till striden i himlen. Och Där måste vi sätta punkt. Och om Gud ger oss en ny dag så börjar vi med striden i himlen. Och vi kommer imorgon att tala också om, som jag nämnde, hur man går emot den onde i vardagen utifrån den här texten. Låt oss nu be. Herre himmelske far, vi ber att du ska ge oss en upplysningens ande åt oss och en uppenbarelsens ande så att vi kan se hur rik vi är i Herren Jesus Kristus. Så att vi kan se honom som vår försonare och försvarare och förebedjare. Så att vi kan se rikedomen i ditt faders hjärta. Så att vi kan se det eviga livets fröjd. Så att vi kan se arvet som du har berett åt oss. Och så att vi kan tro det mitt i vardagens påfrestningar, mitt i vårt arbete. Så att det får bära oss. Så att det får leda oss. Så att det får uppfylla oss. Och så att det dagligen får befria oss till tjänst och till lovsång. Amen.